I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna återigen till Toppenjakt, vår podcast om jakt. Vår take på jakt kan man väl säga. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag Lex och Pang Anders. Hej!
Tjena, tjena!
Hej!
Hur är det med er?
Jo, men det är väl bra tycker jag. Det är, lite så här, har en hund som står piper utanför dörren och som går med allmänt på nerverna nu för tiden och har så gjort de senaste 2 veckorna. Vi är inne i en dålig spiral. Men annars, jag ska inte klaga, det är superbra.
Jo, men klaga, det är därför man har en podcast. Berätta, ja. Vad är det för fel? Vad gör de?
Men jag vet inte. Alltså allmänt, jag tror att det handlar om ettårsgrejen. Hon är ju 1 år nu och... allmänt jävla jobbig alltså.
Vi är spökåldern brukar man kalla det, va?
Ja, det sägs ju att det är vid 17 veckor och vid 1 år de flesta hundar lämnas bort.
Är sugen eller?
Nej, men fy fan. Ja, alltså faktiskt ibland. Men det, nej, jag vet, det ligger nog mycket hos mig också att jag håller på, alltså... Och så blir det som en dålig spiral. Hon piper och jag blir less och så piper hon ännu mer. Och så går hon ut och så krafsar hon på dörren efter 1 minut, ska in och sen piper och till slut får jag ju något jävla snedbryt liksom och bara, men nu jävla skärper du. Ja. Och så blir det som, det spinner bara på mer och mer och mer så att jag får som ta ett omtag känner jag.
Är det något man vet så är det att det där funkar ju inte, de blir liksom bara osäkra när man skäller på dem för strängt.
Nej, jag vet. Men det är ju mycket som man gör som inte funkar som man ändå gör.
Jo, jag vet. Alltså, absolut. Herregud. Alltså, jag får psykbryt på mina hundar dagligen. Men det hjälper ju inte vår relation direkt.
Nej, men jag tänkte så här på det idag. Att det kan vara att vi inte... Alltså, vi jagar ju heller inget nu.
Nej.
Man bara, ja. Nu är vi är här liksom.
Det är så jävla tydligt. Och du, Kalle, tackar som frågar. Det är superbra. För jag har en hund som är... bara svinkool att ha hemma. Alltså hon är också understimulerad. Och jag kommer precis till samma sak som Pang Anders. Det är så jäkla tydligt nu att jaktsäsongen är slut. Ja. Och att jag dessutom när jag är ute och försöker jaga grisar för att hon ska få dösök och sådana saker misslyckas gång på annan. hon är ju också men alltså hon är ändå i stort del så jäkla snäll. Alltså.
Åh, vad härligt.
Vad kul för dig.
Det är ju jobbigt med understimulerade hundar under lågsäsong. Alltså det är ju hemskt. De är ju inte gjorda för att vara sällskapshundar, våra hundar, utan de är gjorda för att kuta runt i skogen och jobba liksom för sig själva rätt mycket också. Så de är ju svinjobbiga när de inte får göra det. Jag kämpar jättemycket med det.
Men jag tycker ändå att jag som stimulerar hon, dels fysiskt, och där är det ju svårt att köra liksom slut på dem, det ska man inte göra heller. Men, och sen så här lite lydnad, passivitetsträning, lite så här leta godis ute i snön, jag vet inte.
Men har ni snö fortfarande?
Jo, vi har ju svinmycket snö.
Ja, sjukt.
Men det är ganska varmt på dagarna, men det är fortfarande snö. Det är minus på nätterna, så då smälter det som inte så fort.
Just det. Okej, så du gör de där grejerna. Du åker skidor fortfarande, eller menar eller?
Ja. Jag tror vi faktiskt häromdagen hade vårat PR på milen. Och det var helt isigt och svinsnabba skidor hade jag.
Vad fick du för tid då? Alltså.
Ja, men typ 30... Nej, inte 30-20 någonting. Vad fan hade jag? Ja, men typ 24 kanske.
Oj, men då började det bli bra.
Mm, ja. Men det var snabbt före. Så Så att jag ska inte ta åt mig äran eller inte bara ge humlan äran heller. Utan förrätt, jag och humlan var bra.
Oj, oj, oj.
Så det var ju bra.
En annan grej man kan göra under lågsäsongen är att åka till ett hägn. Det är något som jag brukar göra med mina hundar när de fyller ett år. Eller jag gjort det hittills med de hundar jag haft i alla fall. Som en födelsedagspresent. Men också så skönt att ha något att göra under lågsäsongen. Alltså man får liksom lite... För man blir som, man får ju som du säger psykbryt på hundarna. Och då är det ganska kul att få komma till en jaktsituation, eller inte jaktsituation, men till en situation som påminner om jakt. Att man påminns om varför man faktiskt har hundarna. För ibland kan man ju undra det. När de, alltså jag har ju till exempel en som fortfarande bajsar inne så här. Så det är svinjobbigt. Varje morgon man kommer upp så måste man liksom gå runt och leta efter vad fan hon har bajsat. Alltså det är istats min valp.
Ja, men det där jag, det är ju för att hon är så jävla tjurskallig. Det måste det
vara. Ja, det måste vara det. Alltså vi går så här svinlång promenad precis när vi ska sova. Och sen så, då är det som att hon bara väntar tills hon kommer in. Då bajsar hon. Men då är det bra på ett år.
Men vad fan, hon borde ju inte bajsa inne, nu får hon ju skärpa.
Ja, eller hur, man tycker det. Och man brukar säga så här, inga vuxna hundar bajsar inne. Men alltså, vi var så det är när man bor så här som vi gör, då är man så jävla slarvig med allt. Alltså, jag är så slarvig med, med det där. Så att jag har inte skött liksom den där. Alltså du vet, vi hade ju också alla valpar. Vi hade ju hela den här kullen från början. Och så det här med kiss och bajs från valparna, det var ju som bara vardag för oss. Ja. Så när man får hem en ny valp, då är man ju så här, om den pissar inne en gång, då är man så här, oj, oj, ut med det. Oj. Men vi hade ju haft 6 valpar som pissade och bajsade inne i 8 veckor. Så för oss var det ju ingen stor grej om hon pissade inne. Så vi gjorde, alltså jag har liksom inte skött den träningen så bra. Ah, shit.
Så du har inget datum så här, ja, men hon blev rumsren då, utan det är fortfarande...
Nej, för fan. Alltså hon är rumsren oftast, ja. Men ganska ofta är hon inte det. Nej, men jag har ju fattat, jag har ju bara mig själv att skylla när det gäller det där. Men gränserna för vad som är liksom ofräscht suddas ut lite när man bor på bondgård.
Ja, men vi kan ju ändå berätta för dig då att jag tror att 85% av att folk tycker att det där är ofräscht.
Ja, kul. Ja, det är kul att få en liten reality check då.
Ja, ja.
Man tappar ju perspektiven lite där ute. I alla fall, jag kan åka till ett häng. Vad jag höll på att prata om.
Ja, roligt.
Ja, men jag tänkte göra det. På fredag ska jag åka till ett häng med Istas och släppa henne. Det kommer ju bli... Alltså jag är inte så orolig för att hon kommer jaga och sådär. Men det ska bli kul att göra den där grejen med. Och så får hon skälla lite. Så får jag plussa på henne. Och har jag tur så kan jag kalla in henne någon gång. Och så här.
Men, ja, precis. För där jag frågan är ändå så här. Vad har du för förväntan? För du låter ju jäkligt avslappnad.
Ja, men det... Alltså jag tror att jag... Just med Istas så är jag rätt avslappnad. Jag har ganska låga förväntningar på henne. Vi fick ju som sagt en kull med 6 valpar och man kan väl säga att Istas utmärkte sig inte som den bästa jakthunden när hon var liten, utan hennes främsta egenskap var att hon tyckte om att gossa och att typ Essa fick bära runt på henne, och det var ju Essa och Britta som bestämde att vi skulle behålla henne. Alltså Essa är min 5-åring. Och vi gjorde något så här test att vi tog in alla valparna till fåren i hagen en gång. Och då var det som att alla hundar ville typ så här gå mot fåren och skällde och så här. Förutom Istas som då gick bakom vattentråget och satte sig. så jag har ju väldigt låga förväntningar på... Exakt, jag har ju väldigt låga förväntningar på Istas när det gäller jakten. Men jag har ju skjutit ett vildsvin för henne på Solskan liksom. Så jag menar, hon har ju liksom ett jaktintresse. Och hon har ju liksom sprungit, jag släppte henne och Nadja tillsammans uppe på, vi jagar älg, och då sprang ju Istas 2 timmar i ett älgspår liksom. Så hon har ju som hon är envis satan, så jag tror att det kommer kunna bli bra. Frågan är bara hur hon kommer att, ja, men frågan är liksom hur hon kommer att vara på grisen och sådär, men det får vi se lite. Men det är i alla fall väldigt skönt att det här liksom inte är typ så här en valp som jag har tittat ut och köpt, utan att det är en valp som bara blev kvar här hemma. Det gör att jag har väldigt låga förväntningar på henne, och det tror jag är ganska skönt för liksom ens relation med ens hund faktiskt.
Men hur mycket kan man se egentligen när de är så där små, 8 veckor på, om det ska bli... Jag tror inte att man kan se någonting liksom vad gäller det jaktmässigt.
Nej, fast alltså, jag tror att det är svårt. Om man typ så här åker och hälsar på, man ska åka och tinga en valp, då tror jag att det är helt omöjligt att se. För då kan den ju liksom, den kan ju ha varit lekt svin mycket innan och var jättetrött, så bara ligger den och sover och tänker så här, fan vilken slö hund, den här vill jag inte ha.
Bakis typ.
Exakt. Eller så, men om man som jag då lever med valparna i 8 veckor, det är ändå 2 månader som man lever med dem, det är dygnet runt som man håller på typ. Och då tycker jag ändå att man börjar kunna se liksom tendenser. Sen var det om det överförs till vuxen ålder, vet jag inte riktigt. Men de hade ju olika personlighet och olika drag liksom. Det var ju några som alltid gick längre när vi var ute och så här. Och som Isas då, som helst ville vara med en och bita i en. Hon var ju också, Isas var ju typ störst, så hon tyckte väldigt mycket om att brottas med de andra och så här. Men hon var ju inte så mycket för att liksom gå på upptäcksfärd och så. Hon kändes inte så modig liksom, men ganska kul.
Men är det inte så, alltså en del av det du har sett då från början till nu, det är ju också ungefär det som kan komma att förändras ungefär nu och kanske något år framåt.
Ja, hur tänker du då?
Ja, men det är bara någonting jag har fått fram med. Att, alltså, vissa hundar blir precis som man har trott. Mm. Och vissa, när de är helt liksom klara med hela könsmognadsgrejen och alltså börjar bli lite mer vuxna där och 3-årsåldern så här, så kan de vara ganska annorlunda mot vad de var från början. Mm. Liksom.
Ja, men sen så vet man inte heller hur de blir i en jaktsituation. För som Bonnie, min gråhund, när hon kom, hon var ju väldigt... väldigt, väldigt liksom ängslig av sig och vek, och hon är fortfarande typ så här, gör inget väsen av sig, och om det är något som låter mycket inne, då går hon undan och så här. Så hon är ju väldigt som timid, men i jaktsituationen så är hon underbar. Så man vet ju inte heller när hunden får sitt jobb sen, så kanske då kan ju det där liksom förändras. Alltså det kan ju få se sidor av hunden som man inte har sett förut.
Alltså när drifterna slår in, tänker jag också.
Ja, men exakt.
Kanske de slår till. Ja, men det kan inte vara som hos människor då, att en så här stökig eller ungdom gör att man blir lugn när man blir äldre, och tvärtom. Har man inte varit med om något, så måste man hålla på och stöka när man blir 20-årsåldern typ.
Vilken typ av uppväxt har ni haft? Vad hade du, Pang Anders?
Jag hade en bra uppväxt, men en dold stökig ungdom, om man säger så. Alltså, det var inte officiellt till några föräldrar eller någonting att det var lite stök, men det var det. Men jag vet inte, det är fortfarande lite stökigt ibland, men det är inte på den nivån.
Alltså, har du aldrig rökt cigg inför dina föräldrar?
Kanske så här när jag var så här 20. När jag fyllde 30 tror jag rökte cigarr framför morsan.
Oj, oj. Rebell.
Ja, verkligen. Men dock var hemskjutsad av polisen på fyllan liksom. Men fintade dem så att de släppte av mig, så jag fick gå och berätta för mina föräldrar själv. Satte mig i trappen, väntade tills den här polisbussen hade åkt. Och sen vinglade jag ner på stan igen. Slog på jordens jävla vurpa bakom samma poliser. Men lyckades liksom dölja ansiktet och klev upp och gick därifrån.
Alltid varit en överlevare.
Ja, jag vet inte.
Är du, Alex, vad har du haft för uppväxt?
Ja, alltså ganska likt, ska jag säga. Ja. Jag har inte mycket att tillägga där. Alltså, det är ingenting som står ut. Ingenting jag är stolt över, ingenting jag skäms över.
Nej.
Och det blev ju rätt bra.
Har du inget du skäms över?
Nej. Sånt, jo.
Alltså. Eller så här, inte ångra, men som bara, fan, det där var onödigt.
Ja, men mest alla så här små tillkorta, så här fåniga, töntiga grejer liksom. Alltså, innan man riktigt stod på sig, eller innan man riktigt, alltså det är mer sånt där. Men jag har ju aldrig varit liksom varken, jag har ju inte varit någon buse eller något annat. Och jag...
En grej som jag kan ihåg med min uppväxt är att jag inte började jaga tidigare. Att jag inte började jaga innan jag fick barn till exempel. För det känns ju... Jag började jaga när jag fick barn, vilket är helt idiotiskt.
Men det där, hela den där grejen då, att börja, alltså, jag kör ju en ganska stor del av mitt vuxna liv. Tidigare la jag ju också på att jag tycker om att slåss.
Mm.
Fast med, alltså, alltså att jag höll på med MMA i så hög utsträckning. Då var ju jakt liksom inte aktuellt, för jag hade bara inte tid.
Just det.
Så det har ju verkligen fått komma senare. Det kanske också gjorde att jag hann och Ja, men jag var väl relativt vuxen när jag väl ens började jaga. Ja, på gott och ont då.
Just det. Ja, men för jag hade ju fullt upp med att festa liksom. Det var det jag höll på med tills jag fick barn. Alltså typ gå på klubb. Och det kan man ju ångra idag. Får jag gå tillbaka till det här med hejnet?
Ja, det var bra.
Alltså, för det var där vi började va? Alltså vad tycker ni om att släppa i hägn? Har ni gjort det?
Ja, jag har ju släppt tumlan. Det var ju ganska tidigt. Det var så hetsigt som man är. Men jag fick chansen att släppa. Vi har ju ett hägn här uppe i Luleå som heter Cape Wild. Vad det heter? Jo, Cape Wild. Och där har de med hägn.
Den vilda capen.
Ja, där har de faktiskt älg och gris.
Mm.
Så att jag släppte där och det gick ju superbra. Vi har ju lagt upp någon film, jag och Lars, där när jag släppte humlan där första
just
gången.
Just det.
Så den finns nog längre ner i vårt Instagram-flöde. Men det var kul tyckte jag. Det var superroligt. Och jag tyckte att det funkade fint med henne. Men det känns ju lite mer som en trygghet. Det är ju kanske mer alltså, att man bara, fan hon skäller ju älgar liksom. Det känns ju bra.
Ja.
Innan det har man ju bara gått i en ovisshet. Vad kommer det bli och när kommer hon skälla och kommer hon skälla eller... Hon har ju skällt någon gång i skogen innan, men det är så högst oklart om det var en älg eller om det var en ekorre eller en stubbe hon skällde på liksom.
Just det. Ja, men för det brukar man väl säga att det är mer för hundföraren än för hunden när man jagar häng.
Ja, jag tror säkert.
Ja. Du då Alex, har du provat?
Ja, men jag har gjort det. Alltså, skulle jag köra häng nu med Kelly så då skulle jag nästan helst köra älg. Jag vill såklart köra gris med, men mer kanske för att se lite exakt hur hon jobbar och typ köra med inkallningsövning, sådana saker.
Ja.
Min erfarenhet är ju också från tidigare mer med, jag hade ju en Norrbottenspets innan.
Just det.
Som var, ja men vad var hon, 2,5 när hon flyttade till en vän i jaktlaget. Där hon säkert har det mycket bättre. Av en anledning är där är det att hon har så bra möjligheter till skogsfågeljakt och sånt. Och min känsla lite med den hunden var att hon var så försiktig, så jag var orolig att hon inte riktigt skulle vilja jaga så som jag jagar mest, vilket ändå är klövvilt och framförallt vildsvin. Och då var det annorlunda att vara i ett hägn liksom, verkligen mer för att få se, ja, vill hon det här? Gillar hon det här?
Det.
Typ hur tuff är hon och så? Det var ju skitspännande. Det var nog jättenyttigt för både henne och för mig.
Ja.
Men jag tror att det skulle vara annorlunda att gå dit med Kelly nu som ändå har jagat lite vildsvin med mig redan. Och då skulle jag liksom ha mer som du säger nu. Ja, fasen var kul. Testa att köra lite. Se hur inkallningarna, liksom, vad behöver jag jobba med? Sådana saker.
Ja. Ja, men för jag kan tycka liksom att det är lite som att köra laserdome. Alltså det förbereder ju inte för liksom en stridssituation, men det är ganska kul.
Ja, men fan, det var ju ganska... Jo.
Och att det är liksom... Ja, så tänker jag lite. Och framförallt det där med att man liksom inte ska bli tokig på att... Alltså ångra att man har hund när det inte finns jakt.
Ja.
Jag ska åka till... det heter Axtorp. Det är svinlångt. Det ligger typ på andra sidan Vättern. Men det är vår kompis, man vill säga nu, Peter Ekeström, som har lurat dit mig. Så vi ska åka dit tillsammans. Det ska bli svinkul. Det är också så här lyxigt. För alltså, det kan man ju, jag skulle kunna tänka mig att betala pengar för att åka till ett häng med Peter. För han är så jävla bra på hundar. Så han kan ju liksom titta på hans hund och säga sanningen om den. Så det ska bli jätte...
Det blir grymt. Han får titta på Ista, så du får titta på Peter.
Exakt.
Ja, men det är ju få förunnat. Alltså, det måste man ändå säga. Det är ju svinkul verkligen. Att han kan liksom berätta lite vad han tycker. Alltså jag vet jag vad man ska jobba med eller vad han tror. Och,
det var faktiskt kan... första gången jag träffade Peter var när jag precis hade skaffat Kakan. Alltså det är 10 år sedan nu.
Mm.
Då åkte jag och träffade honom för att jag kände att jag behövde liksom... Ja, men lite styrning i hur man är med sin hund överhuvudtaget. Han är ju svinbra på sånt. Så ja, det blir som en cirkeln sluts lite. Nu ska han få titta på min senaste hund. Och vi ska försöka få med oss Lars som ska filma lite också. Så det blir svinkul. Då kan vi lägga ut det på internet sen. Så kan ni få se när vi är i hägnet.
Ja, det blir ju skitspännande. Och jag tror att ändå många kommer tycka att det är kul. För att vi har ju fått ganska mycket frågor om vi inte kan filma mer.
Ja, men exakt. Apropå respons så blir i alla fall jag jätteglad när jag läser all respons vi har fått efter förra veckans avsnitt. När vi pratade om det här med liksom vilken sida av jakten vi visar upp. Och det verkar som att, för vi var inne på att vi tycker att det finns ett värde i att visa upp liksom sanningen, eller vad man ska säga. Det finns ett värde i att inte bara visa liksom, motljus och soliga dagar, utan att det faktiskt ibland regnar och ibland så går det till helvete när man jagar. Och det verkar som att det är fler som känner så. Det känns jättehärligt tycker jag. Skönt.
Men det var ju verkligen, jag gick och lyssnade på det där och det blåste och var jävligt liksom. Men det var ju verkligen ett svinbra avsnitt, tycker jag. Ja, men jag tyckte att det var sjukt bra, även fast jag inte var med. nej, skämt åsido. Nej, men, och jag tyckte att det var härligt att det var så här, även innan att det var diskussioner om det där. Och jag kan förstå båda sidor, men om vi går tillbaka till när vi satt så här, vad fan, vi borde starta ett Instagram-konto om jakt och lite sånt där. Så var det ju på ett sätt, nu ska vi vara lite ärliga, att vi var ändå sjukt less på de här motljus-grejer.
Ja.
Liksom att det alltid var, det var fina bilder och det var, och knappt jaktbilder på vissa konton. Och man bara, vad fan, det här visar ju liksom inte 80% av svenska jägarnas... liksom verklighet inom jakten liksom. Det här kan ju inte vara, och det tycker jag vi får mycket respons på, att om vi slår oss på bröstet lite, att, eller klappar oss på ryggen, att vi får respons från jägare som säger det liksom, att det är skönt att vi får se lite verklighet. Eller, och sen kan jag hålla med om att man ska väl inte göda hur mycket som helst, men det har vi ju diskuterat. Då kan vi lägga ut det här, alltså lägga ut en gris som är skadeskjuten eller någonting, det är kanske, det är osmakligt.
Ja, för fan. Alltså man ska inte vara osoft liksom. Men...
Ja, men jag tycker att det är superkul att vi får bra respons på våran grundidé. Om man säger
så. Ja, det känns kul.
Det är också, alltså, något som jag verkligen uppskattar, det är just när vi får reaktioner som inte stämmer överens också. Lite som Lillove var inne på med att, alltså, vi har ju ändå en plattform. Det är ju lyxigt att ha en plattform där man kan få reaktioner från ganska många jägare. Och alltså få se rätt många olika perspektiv. För det är ju, som ni säger, det är så himla många som tycker till. Och det är så många som hör av sig. Och det är schysst att inte bara få dunkar i ryggen också, även om det är glatt liksom. Utan att få höra, absolut, vad folk verkligen tycker. Och, alltså, vi kan ju bara försöka bli bättre.
Fan, det där är så jävla spännande. Vi var inne på det lite sist också, att det är så annorlunda för mig. Alltså jag, det där är jättesvårt att känna själv. Jag tror att det är dels för att liksom i ert jobb att ni håller på väldigt mycket med så feedback, men också att jag har hållit på så länge och pratat så här, så att det är så många idioter som hört av sig, så att jag liksom börjar liksom dra öronen åt mig direkt när det är någon som säger något som inte stämmer överens med det som jag har tänkt. Jag tänker liksom att de är ute efter mig. Jag vet inte fan, det är spännande. Jag ska försöka bli... Men, jag tycker det låter bra. Jag vill bli mer sådär. Jag vill bli mer öppen för andras liksom, sätt att se på det. Det låter ju svinbra. Mycket ärligare.
Men det man ska säga där, tycker jag också ändå att en person i den där diskussionen som startade med den här bilden på... Det var ju som ett agg mot dig på något sätt. Det var han ju ärlig med att skriva å andra sidan. Men jag tänker att man måste tänka att alla har sina liksom verkligheter, eller man säger, och erfarenheter. Och vi sitter ju inte inne med alla svaren. Men jag tycker som Lex också att det är ju något vi kan... Alltså det är kul när det kommer igång en diskussion. Sen behöver inte vi vara med. Vi kan starta den lite grann ibland och sen bara följa med lite grann. Det hade ju varit tråkigt om alla tyckte likadant som oss. Och att liksom, fan, vi hade ju fått en skev bild av oss själva. Skevare bild än vad vi har. Liksom.
Ja, verkligen.
Ja, men det är ju en upplevelse för mig. Det är ju att jaktmedia är ju... Ja, men sällan helt objektivt. Och vi ska nog inte lura oss själva och tro att vi är objektiva. Men om man i alla fall kan få lite olika perspektiv på saker och ting, så skadar ju inte det i alla fall.
Nej, och oss emellan, alltså typ om jag hade lyssnat på, liksom följt mig på Instagram så hade blivit sjukt provocerad av mig.
Ja, det hade vi också. Men det är som jag brukar säga apropå när vi pratar så uppväxt. Hade jag träffat mig själv för 25 år sedan liksom, jag hade ju hatat de jävla snorvalpen. Alltså, men det kan jag fortfarande, kan ju förstå folk som stör sig som fan.
Men Anders, det där är också lite av det som är, det är nästan som ett sån här kärnvärde hos dig, att du hatar inte den längre. Och det är, det är ju därför du är så himla älskvärd i ditt vuxna skola jag. Vi andra har ju fortfarande lite den här skamgrejen som vi aldrig pratar om när vi var i den åldern liksom.
Ja.
Du har ju liksom noll ödmjukhet mot det, och det gör ju dig så extra fin.
Ja, nej, jag har faktiskt jävligt dålig ödmjukhet mot det, jag känner. Men...
det klär dig inte heller.
Nej, ja, nog om det.
Pang Anders, visst har väl du planerat att göra aktivera din hund på något annat sätt också? Du ska göra någon slags test? Eller vad sa du?
Ja, i den här katastrofrelationen som den nu är, så tänkte jag att nu måste vi göra någonting här. Och då hörde jag om att jag har ju faktiskt några kompisar som, eller en kompis som är hundförare inom polisen.
Ja.
Så jag tänkte så här, lite sån här MH-test finns ju, alltså det är väl mentaltest hund står det för, om jag fattar rätt.
Eller klart sitt namn.
Men, ja, verkligen, det var ju, det, där svängde de till då. men inom polisen heter det L-test, och jag har faktiskt varit med på några sådana och tittat och haft med. Och där testar man samma saker i stort sett, fast polisen testar då hundar för att de ska kunna köpa dem och senare bli tjänstehundar.
Alltså vadå, så de har ett test som är utformat för att då tar de dit en valp eller en vuxen hund?
Nej, då, om jag fattar rätt så måste, ja, jag vet inte, någon speciell ålder, 15 månader eller 12 månader, jag vet inte riktigt.
Vet du, Lex, eller?
Nej, jag skulle säga så här att det finns möjligheter att göra det från ett års ålder. Det vanliga fortfarande är 18 månaders ålder.
Okej. Okay. Mm. Och hur går testet till?
Ja, men då, det är lite olika. Det syftar väl till att få fram, om man ska kalla det, personligheten hos hunden liksom. Brister, styrkor, liksom.
Väldigt bra på psykpipa utanför dörrar.
Ja, precis. Stå och krafsa på dörren här när huset spelar in en podd.
Ja.
Men då testar man lite olika saker då. Man, bland annat främmande människor. Hur hanterar hunden främmande människor?
Ja. Hur tror du att humlan kommer att reagera då?
Nej, men jag tror inte. Man ska aldrig säga aldrig, men jag tror verkligen inte att främmande människor är något problem. Hon har aldrig visat någon slags avvaktande mot någon människa hit.
Ja, kommer hon skälla eller?
Nej, hon kommer ju bara vara skitglad. Men det går till så att dels får hon träffa människor. Sen tror jag det är så att de springer, det är spöket eller vad det kallas. Alltså, de springer med ett lakan över sig och sätter sig ner.
Aha.
Och så springer den lite till närmare, sätter sig ner. Och så står man med hunden kopplad då, och sen säger de bara släpp hunden liksom. Och sen vill man se hur nyfiken hunden är. Om den törs gå fram och nosa, vad är det där? Eller om den är, liksom går lite i försvar eller sådana saker. Det är bland annat en grej då. Sen är det skrammeljud, hur snabbt liksom avreagerar de från att de blir rädda. För de flesta, om jag fattar rätt, hundar blir ju liksom, reagerar ju på det. Man vill ju som att de ska reagera, man vill ju inte att de bara ska titta och bara, vad fan.
Nej. Alltså,
men sen är det avreaktionen man vill åt. Liksom,
hur, alltså, vad betyder länge, det?
Ja, men när de törs gå fram, eller hur länge är de rädd för det där som hände?
Okay.
Man säger så här, kvarstående snackar de om, att hur länge är det kvarstående i hunden?
Då? Just det.
Och sen har vi en overall som de drar upp mitt framför hunden liksom. Aha. Alltså en vanlig sån här overall som man har på sig, som blir hängande framför, och liksom, och då släpper man ju hunden och i koppel, man kommer ju gå mot den här platsen, och så rycker de upp den där, och så får ju hunden hoppa bak då. Eller om den, tjänstehundarna, vissa kan ju gå typ i bett av att de blir rädda, eller liksom gå och bita den där overallen, och det blir inte heller så här.
Tänk om humlan blir rekryterad till polisen, tänk om visa liksom. Alltså, hon är en fantastisk tjänstehund.
Satan vad jag kommer tjäna pengar då. För det är ju, de är ju inte billiga om de gör ett bra sånt test, tror jag.
Chansen finns ju.
Ja, då kan jag dra in 100 000. Då kan jag ju köpa två färdiga jakthundar.
Ja, men det är perfekt.
Men och... ja, nej, men lite sådana gallertrappor är det ju så här att gå i och lite, och man drar en kärke med någon stor ögon och en stor mun liksom. Det låter ju skitfjantigt när vi som människor ser det, men hundarna brukar ofta liksom reagera ganska kraftigt på det.
Mm-hmm. Det låter liksom lite som blåtåget på Gröna Lund, fast för hundar.
ja, precis. Ja. Ja, men det är väl någon sån här psykundersökning fast på hundar då, om man säger så. Men där tänker jag att det hade varit lite kul att pröva. Då snackade jag med dem och då sa jag liksom, ja men jag förstår ju, det kanske blir svårt i tjänsten och sådär att göra. Men tydligen så behöver de träna nu i coronatider på att utföra de här testen.
Mm.
För att de kan inte resa runt så mycket som, det är han testledaren där, han kan inte resa runt så mycket som han vill.
Ja, vad spännande.
Då tar de gärna emot dem.
Okej, okay, okej.
Okay. Eller gärna, ska jag väl inte säga, nu är det inte så att alla lyssnare med hundar kan åka till polisen och göra sånt här kanske, men...
Nej.
Men
får du för filma?
Ja, jag tänker att vi ska göra det. Jag ska väl nyttja Lars där också och försöka filma lite och så får de berätta lite om vad som händer och hur reaktionen hos humlan är och vad de har för utlåtande om. Men det tror jag blir kul.
Gud vad spännande.
Mm, det blir skoj. Sen håller jag också faktiskt på att boka upp ett grissläpp här i vår. I hängnet här uppe. Ja. Så att, men jag tänker att snön ska försvinna först.
Låter vettigt. Vad gör de med grisarna på vintern här uppe? Får de bo inne då eller? Hur mycket snö?
Nej, jag vet inte. När fan, de bor de väl ute? Eller? Jag har inte en aning. Ja. Eller så trampar de upp så pass mycket. Nej, jag vet fan inte. De kanske har något litet grisstall.
Vad skulle du säga, Alex?
Nej, det var precis det jag sa. Hur fasen ser det ut? Och släpper man hunden in i ett litet stall? Hur fasen?
Vridhus.
Spilta.
Ja, men sen hade jag en fråga till. För, vi pratade om det, Kalle. Om, jag hade ju gärna hängt med och kört med Kalle nu också. Men alltså, skickar man iväg sin ettåriga hund med en god vän till att släppa den också?
Ja!
Ja.
Eller det hur? Tycker jag. Ja! Det tycker jag verkligen.
Det måste ju bara vara, alltså, plus att hon har ju ändå i alla fall haft en ganska bra relation. Du är ändå, du är liksom pappa för henne, tänker jag.
Precis, jag är ju hennes babypappa. Så ja. Det är, alltså att jag har legat med min hund, Bonnie.
men det där tycker jag verkar vara lite så här stelt. Är inte det, kan inte det där vara känsligt folk? Att, det är ju inte känsligt hos oss inom vårat gäng liksom. Men att låna ut hunden till någon annan. Och det förstår inte.
Ja, är det det? Alltså, för mig är det tvärtom. Det känns ju mer värdefullt om någon annan jagar en dag med min hund än tvärtom. För det lär ju utveckla mer på något sätt.
Jag tycker att det där, det finns liksom båda sidor där, tycker jag. Jag tycker att det är jättekul att låna ut mina hundar till liksom folk jag litar på. Jag tror att det är en annan grej lite om man jagar här nere, Anders, för att här finns det så mycket, dels är det mycket vägar och dels finns det farliga vildsvin som ju liksom gör illa hundarna ganska mycket, så man behöver liksom att någon är beredd och skuta för ens hund, och det gör inte alla, tror jag.
Nej, men det är sant, så jag tänker liksom att även om de blir skadade så hade de lika gärna kunnat bli skadade när jag släpper hundarna, kan de lika gärna bli skadade som om ni släpper hundan. Men jag förstår, det kan ju vara, alltså, det krävs en viss fysisk status.
Ja, lite bara fysisk status, men och också liksom en vilja att göra det där, att fatta liksom, ja men ta en kula för hunden lite. För jag tänker att jag tar ju en kula för mina hundar, och det vill jag känna att den jag lånar ut hunden till också gör.
Ja, nej, men jag förstår att man inte lånar ut den till någon random person som säger att de har jägarexamen, men på något sätt har jag ändå fått för mig, men jag kan ha fel, att det är lite så här. För jag har ju någon tanke här nu, jag vet inte om vi var inne på något annat här, men jag kom på att jag ska ju lämna humlan, tror jag, till Lillove där i slutet av november när älgjakten tar slut här uppe.
Ja, kul.
Så får hon flytta ner till honom i några månader och vara där nere, eftersom att han får valp, ja, som det verkar då, förhoppningsvis i höst, så har inte han någon hund att jaga med. Så då tänker jag att det är ju så här win-win. Han får jaga med henne, eller ha en hund att jaga med, och hon får jaga och träna liksom.
Det är ju perfekt för dig. Alltså så jävla dröm. Slipper du de här jävla månaderna när det inte händer någonting?
Nej, precis. Så slipper jag också gå upp 5:30 på morgonen och gå ut med honom, och jag slipper dammsuga varje dag.
Alltså, det är där, tror jag. Det är precis som du säger, och resten, det är bara någon form av sunt förnuft lite, som ska sägas. Men det är klart att det inte är kret och pleter. Men det finns ju en så himla styrka i det, tycker jag. För jag har ju, jag vill ha ju, ja men säg 16 jakthundar. Och jag börjar ju bli stressad. Jag inser att jag kommer inte kunna ha alla de hundarna jag vill ha, kanske ens under min livstid. Inte om jag ska jaga ordentligt med allihopa och så vidare. Och då finns det ju en riktig sån här räddning i det. Och det är ju att kunna låna andra hundar. Eller i alla fall få gå bredvid eller gå med. Säg nu Lars, kanske kommer en stående fågelhund. Och få jaga med det ibland. Det vore ju grymt liksom.
Mm. Ja. Ja. Nu känner ju vi alla vi varann så väl också. Man, i alla fall jag litar ju som på er. Och ni har ju bra koll liksom. Så att det är väl kanske en sak då. Jag förstår ju att det kanske är känsligt ibland.
Men det är ju också, alltså jag tycker att det är något speciellt. Jag tycker inte som du, Lex, att det är så här att ja, men då jag kan låna någon annans hund. Jag tycker liksom att det är mycket roligare att jaga med mina hundar än med andras hundar.
Ja, absolut. Ja, det, jag köper det till alltså honom. Liksom, det är med den här stressen på inte, jag kommer inte kunna ha varenda ras och varenda sorts hund och jaga ut det totalt liksom.
Nej, jag
fattar vad du menar. Det är ju hela grejen med att vara, ha hund. Det är att göra saker upp med hunden, absolut.
Ja, så är det. Det blir en annan känsla. Och jag måste väl kanske bara klargöra att jag inte, alltså, det kommer ju vara lite tomt om hon flyttar ner. Det är inte så att jag bara, fy fan vad jag hatar hon. Jag vill bara jaga med hon. Jag är inte dum med hon.
Nej, vi är inte oroliga.
Men det, alltså, det är... Men samtidigt är det ju också så att, typ, att hundvakt är nästan lika skönt som barnvakt. Alltså det är ju jävligt mycket jobb med att ha hundar. Jag som har lite andra typer av djur också. För hundarna är ju absolut mest jobb.
Ja,
ja, och de behöver ju det mest av alla djuren också.
Ja.
Men för att fråga, skiter era hundar? Kalle, din skit ju inne, men de andra då? Skiter de på tomten?
Mm. Ah,
ja,
nej,
ja, alltså, det gör de.
Ja.
Jag har inte staket, så jag kan inte ha min hund löst. Så då måste jag gå med dem.
Men i hundgården då? Skiter de i hundgården?
Ja, för fan.
Ja.
Som attan.
Som fan. Ja. Nej, men alltså humlan skiter ju. Alltså, hon har gjort det några gånger, men hon är ju så här lite fin i kanten. Alltså hon skiter ju inte. Jag har ju som en inhägnad stor, hyfsat stor innergård liksom. Ja. Och sen hundlucka till förrådet där hon har ett hundrum. Där är hon på dagarna fram till lunch då, så rastas hon där över lunch. Men hon skiter som inte på... Det har hänt några gånger och då är det som att hon är lite dålig i magen. Annars är det som att panik, vi måste gå.
Men det tror jag man får respektera. Så är mina 200 nu också. Och jag har varit med om annorlunda innan. Det får man bara respektera, att de behöver få chansen att skita utanför. Men det är ändå skönt att veta att de kan ju skita där.
Jo, fast det här är perfekt egentligen för mig. Alltså om man bortser för att jag måste gå ut med honom för att hon ska skita. Så är det som jag, alltså vi är ju ändå också på den här innergården. Det är ju inte en hundgård, utan det är som våran innergård.
Mm.
Så att man kan ju gå ut barfota utan att behöva liksom halka en skit och slå på en vurpa liksom.
Ja. Ja. Alltså jag hade det sämsta två världar förut. Jag hade ju, när vi bodde i radhuset, då hade vi en liten innergård på baksidan. Där släppte jag ut hundarna. Men bara liksom för att de skulle pissa på morgonen. Men då, där skete ju alla jättemycket. Förutom Kakan. Kakan har aldrig, alltså hon som dog nyss. Hon har aldrig skitit i hundgård. Utan hon måste liksom få promenaden. Ja. Men de andra skiter jättemycket i hundgården. Så då har jag liksom dels plockat bajs, men också stressen att komma ut. Liksom.
Ja, jag fattar.
Men nu har ju det, nu är det över, för nu är ju Kakan död, rest in peace. Så nu kan jag chilla.
Nu kan du bara plocka bajs.
Bara mocka.
Ja, nu är det bara liksom bajs blandat med legobitar uppe på övervåningen och också bajs i hundgården.
Det är som inte läge för dig att köpa en sån här robotdammsugare.
Nej, jag har ju Björn, så han sköter det.
Ja.
Alltså du säljer ju in 400s grejer något fantastiskt, Kalle. Det är, alltså, jag är glad att jag i alla fall kan få låna dina hundar, för jag lär ju inte få fler hundar nu.
Nej, men alltså, det går ju inte att ha så här många hundar om man bor, om man har liksom ett vanligt boende. För jag hade ju 300 när jag bodde i radhuset. Och det var så mycket hund när de är inne hela tiden. Det är så mycket hund liksom i huset. Så att det går inte. Och så måste man ju gå med dem då. Alltså varje gång de ska gå på toa så är det promenad. Så då, det var ju typ 4-5 gånger om dagen som man gick promenader. Det går ju inte. Alltså...
Men två hundar, alltså, jag tänker som hemma, måste ju vara optimalt.
Mm. Alltså, man brukar säga det där, har man en kan man lika gärna ha två, har man tre kan man lika gärna ha tio.
Ja,
det är en sån där sägning om hundar. Så två tror jag är toppen. Men om du ska jaga vildsvin liksom intensivt, då klarar du inte på det. Det är för lite.
Nu tänkte jag bara hemma, för jag tänker, jag har ju lånat någon jämt, eller var det hundvakt åt någon jämt tik som är äldre än hundarna, och de är bra kompisar. Det är ju svinsoft då, de bara ligger ju, eller har liksom, men...
Ligger och surrar.
Ja. Jo, så är det.
Men två, alltså jag tror det stämmer bra. Jag släpper ut mina hundar på tomten. Kalle har lärt sig det gjort. Lexus, han går från tomten av en enda anledning. Han smiter ut genom staketet på baksidan. Det är när han ska skita. Sen går man hem igen. Och det verkar som att hon har fattat hela den här grejen med att vi här är vi liksom.
Jaha.
Och jag tror att det är lite tack vare honom alltså.
Ja, men det är väl uppfostrings. Men jag kan, en grej till att jag skulle behöva en hund till, det är att jag skulle kunna bära upp min hundkåpa lite mer.
Viktigt.
Ja, men, för att jag hade ju en pickis innan jag skaffade Umland. Och så när jag skaffade henne, gick ju ganska fort, tänkte jag, fan, ska jag hålla på att sälja den här nu och köpa någon annan bil? Och så hittade jag den här hundkåpan, så bara, ja, men jag köper den istället. Det är liksom, jag kommer inte tappa pengar på den, tänkte jag. Men varenda gång när någon kommer fram, då är ju några, de är inte så jättevanliga här uppe, de är nog vanligare ner och ser. Då kommer de, har ni hundarna i dem där? Så jag, ja, jo. Hur många har du då? Så får man alltid bara, fan, jag har en liksom. En liten tik har jag ena liksom. Resten är som tomt. Jag bara, jag har en. Så här, men ibland brukar jag ta med mig fler när jag åker och jagar för att jag lägga till.
Alltså, mycket packning när du åker till landet.
Ja, det blir mycket. Alltså, den är värd mycket när jag går.
Hörrni, en grej som har blåsat upp i vår chattgrupp de senaste dagarna är ju jakten på den perfekta jaktvästen.
Ja.
Vi går ju med hund i princip allihopa. Jag har väst när jag jagar. Jag har försökt massa andra lösningar. Inte ha väst när jag jagar. Men det funkar liksom inte. Jag har vant mig vid att ha alla de där fickorna. Jag har en från... Pinewood heter det. Den har jättemycket fickor. En ficka på ryggen och radiofickor och allting. Och så jag kan liksom inte, jag kan inte längre jaga utan den, för då får jag tappa bort allt eller tappa något eller glömmer något. Eller i den där västen finns liksom mitt hundförarliv.
Men har du grejen, alla grejer? Jag förstår, jag också en sån Pinewood.
Har du?
Ja.
Och du också, Lex, va? Herregud. Osponsrat.
Ja, sjukt. Gratis reklam.
Ja. Så kan det gå.
Men har du alla grejerna i samma fickor jämt?
Ja.
Vet du, så här, höger ficka, där ligger ett extra koppel och ett band, liksom första förband.
Ja, alltså jag har så här, fräscha batterier inne i fickan, använda batterier, höger, den här där man kan fälla ut en reflex längst ner på höger sida fram. Och sen har jag pilen i en av de här stora fickorna på magen. Jag har en tourniquet i den lilla fickan framför pilen. Jag har extra ammunition på höger sida i fickan. Jag har telefon.
Men helvete vilken koll.
Eller
hur? Det är första gången du har så där bra koll.
Ja, det har liksom blivit så. Men sen händer det fortfarande att jag glömmer koppel och att jag glömmer blöta vantar i ryggfickan och så, här, så att det luktar liksom som att det luktar uteliggare av min väst nästa jakt och så här.
Hundarna skiter inne, men det är skitsamma. Jag har jävligt bra koll i västen.
Exakt. Lex, du har ju ganska liksom tydlig bild av vad som är den ultimata jaktvästen.
Ja. Jag vet, jag har ju ett inzoningssyndrom precis som er. Så jag tycker att jag har det kanske. Men jag har ju, alltså det påminner jättemycket om ditt. Jag har ju, förutom att jag har extra magasin höger fram i minsta fickan.
Alltså till jaktvapen? Men,
ja, jag brukar ha ett extra magasin. Ja, i alla fall när det är på drevjakt eller sådär.
Alltså du bara kan släppa ut det och trycka in ett nytt. Du behöver inte stoppa in skott.
Ja, exakt. Jag gör ju taktiskt byte liksom. Ja. Nej, men, sen har jag sytt i någon. Jag har ju sytt i en ficka i fickan för att jag störde mig på att pejlen liksom dansar runt och hamnar snett och så här. Så att jag har väl hyfsad koll med. Och jag har en känsla för, ja, jag har en massa grejer som jag vill göra. Och jag har tänkt innan att fan, man kanske borde göra en egen. Mm. Men nu gör vi en, kan man ju säga. Men folk får ju vänta och se,
ja,
tänker jag.
Ja, kul. Alltså, David Sundin och jag jagar ihop. Och jag har jagat många år. Vi pratade för länge sedan om att så här, kan vi börja med stridsväst när vi jagar? Alltså med lite mer så här mollgrej med fickor, ni vet. Är det dags för det nu, tror ni?
Ja, kanske, men också inte. Jag vet inte. De är ju jävligt bra, för där skulle jag också kunna ha bra koll på. Det vet man ju som militär och allting, att man hade ju som bra koll på vart grejerna satt, och de ofta satt de likadant på allihopa, men det behöver de såklart inte göra.
Det är en grej som jag har snappat upp när jag gjorde, ju örnmarschen i svettetikett, alltså med fallskärmsjägarna. Mm. Då var det att man skulle ha första förband i vänster benficka. Stämmer det?
Ja.
Ja. Så det har jag på mina jaktbrallor. Så att jag har, så att om någon hittar mig blödande, så kan de bara rycka upp mitt första förband i vänster benficka.
Mm. Oh yeah.
Det är bra.
Bra. Alla kommer ihåg det nu, alla. För det är inte så många andra som har det, men hittar ni Kalle?
Nej, men det är väl en uppmaning till alla som lyssnar på den här podden. Det är ändå ett gäng. Alltså, ja, börja ha första förband i vänster benficka, för det har man.
Ja, men det är ju svinviktigt.
Ja.
Ja.
Vad sa du, Lex? En stark elastisk binda och...
Ja, men jag har en tourniquet precis som du.
Ja.
Men det minsta man kan begära är kanske en stark elastisk binda. Det kan man ju göra det mesta med. Och sen så, jag brukar ha något kit med lite rent vatten och lite tejp och sådana grejer. Men det är mer för hunden.
Ja.
Men typ tourniquet eller i alla fall någonting att dra åt ben och blödningar med. Det är ju bra.
Men det där tycker jag nästan att elastiska bindan är bättre än en tourniquet. För den fyller ju flera funktioner och den kan ju faktiskt användas som tourniquet också. Slår man en uggla längst ut på den, så kan du ju dra igenom den i den ugglan och sen dra åt utav helvete runt benet. Alltså.
Just det.
Ja. Om man väljer en grej så blir det ja, då har du helt rätt.
Och det är också bra om man till exempel får mens. Då är det bra att ha en binda.
Ja.
Så är det. Men Molle, om vi återgår till det. Det är ju, alltså allt handlar ju också lite om ändå, det kan vi inte sticka under stolen på, att det ska se snyggt ut. Alltså... Så är det väl på något sätt. Sen har väl alla olika referenser vad som är snyggt. Kan det bli för militäriskt liksom och uppstyrt med ett molleväst? Vad ska den vara för färg? Ska den vara helt orange då? Liksom?
Ja, alltså jag tror att man får göra det här testet. Alltså det är en svår grej att komma ihåg att göra det här testet. Men hur skulle det vara om någon annan kom? Alltså om den här provocerande killen på Instagram, om jag träffade honom och han hade molle... jaktväst.
Med liksom
en fällkniv en F1 som så här horisontellt på bröstet.
Då, alltså vi hade snackat så mycket skit om han efteråt.
Så mycket skit hade vi snackat.
Så, ja, tills det här visade sig att han hade en jämtunga.
Exakt. Ja. Ja, men det är väl något med det där. Att man kanske ska... Det coolaste är väl att inte ha liksom, sådär bra koll på sina grejer.
Nej, men det jag kan tycka så här, i september när man går med de här Pinewood-västarna, det är ju att de känns som ett extra plagg.
Mm.
Ja, det gör ju inte en molleväst.
Nej.
Alltså, du kan ju ha en t-shirt och molleväst och sen börjar det regna så drar du en jacka över den västen.
Liksom. Okej, ja.
Jag tror att man kan göra en väst minst lika snygg och... lite mer funktionell. Jag tror att om man har en del möjligheter att justera och flytta grejer, så kommer det göra en stor skillnad. Och det måste inte se hemskt ut liksom. Det kan typ vara snyggt.
Ja, men det ska ju också passa alla. Alltså, alla har ju liksom inte era två kroppar, om man säger så. Och en molleväst på någon, alltså som kanske har lite övervikt eller tjock. Och
vi vet inte att han var det. Han var liksom otrevlig på internet. Bara för att han inte var jättetjock.
Nej, vi vet i alla fall att vår vän James kommer inte få testa några av våra
vänner. Nej.
Det kommer bli så jävla falskt.
Ja, men alltså det är också, jag vet inte om de är så snygga, de här Pinewood-västarna vi har. Alltså det är inte som att
nej, men då kan man ju då, nej, om man till exempel är tjock. Ja. Eller överviktig. Fan, när man är tjock, jag säger det nu bara. Man är tjock. Ja. Fast en då kan man ju ha den öppen liksom. Och kanske det, förstår ni?
Ja, men då, där kommer ett tips från mig. För jag, min första sån, jag har haft, jag är inne på min andra sån väst nu. Det första gick dragkedjan sönder, då satte jag en karbinhake i de två D-öglorna som finns på i magfickorna. Och sen när jag fick en ny sån här väst nu, då testade jag stänga dragkedjan och då kändes det jättekonstigt. Så nu satte jag dit en karbinhake, fast dragkedjan är hel, så har jag en karbinhake som håller ihop västen över magen. Så det är ett tips som, man, ja. Som jag har lite, jag har inte så mycket karbin, men ja. Det är ett bra tips i alla fall.
Och sen finns det väl sådana kilar att köpa till de här västarna också, va?
Vad är det?
Ja, men så,
ja, som, man får in.
Som man har emellan. Om den är för tight, alltså pinewood-västarna, inte någon molle-västar, utan som man en kil med dragkedjor på båda sidorna som man drar, alltså det är tyg emellan dragkedjorna, om man säger.
Jaha. Alltså lite som att ha
en
alltså som italienska män har så här dold klack i sina skor för att verka längre.
Ja, ja, precis. Ja, men det kanske är det kanske det är. Jag har alltid tänkt om man har liksom gått upp sen man köpte den så man måste men det kan ju vara att man ska in med en jacka under såklart. Det är ju.
Just
fan,
det.
Vad dum jag inte har tänkt på det. Ja, ja.
Det är som vildsvinsväster nu på Kellu. Jag är skyldig på vinterpälsen nu, för nu är jag ju på yttre dragkedjan helt plötsligt när det inte har varit jakt på ett tag.
Ja, de har blivit lite tjockare sen jaktsäsongen tog slut.
Nej, inte min.
Inte?
Nej, jättesmal.
Ja. Nej, pointerjäveln.
Ja, det kan vara pointerjäveln. Det kan också vara att de släpper något så sjukt. Nu fick jag med det också. Släpper så jävligt med hår. Och att hon har klivit över ett år. Jag tror att det är inte, kan inte det där babyhullet försvinna lite då? Eller?
Men är det någon som är sugen på en jämtun så hör av er till podden. Pang Anders verkar vara sugen på att släppa det.
Ja. Vi kan få pröva om fram till september så kan jag ta tillbaka hon då.
En annan grej som har väckt mycket reaktioner i veckan är ju en bild som Lill-Ove la upp på lufttorkat kött. Alltså det var ingen som blev arg eller så, utan det var snarare att folk blev peppade och tyckte att det verkade gott med lufttorkat kött. Han hade hängt upp två stycken vildsvinslår och ett dovlår på tork under ett tak på sin lilla framsida i hans radhus.
Det såg svingott ut.
Ja, eller hur? De är ju liksom lite luddiga på utsidan, men det kommer nog bli fint. Är det någon som har testat det här?
Jajamän.
Nej, inte ett helt lår. Jag har ju gjort någon sån här torklåda, så jag har faktiskt lagt massa bitar nu i saltlag, men inte ett lår. Så berätta gärna.
Du har gjort det, Lex?
Ja, men ja, det har jag. Men jag har i och för sig också haft framgång med Anders sätt.
Ja.
Jag har inte haft framgång med att hänga upp lår, för jag hängde upp i typ april och det stod jäkligt still och det var alltså jävla äckligt. Två stycken lår i varsitt sån här viltnät. Det var helt vidrigt var det.
Men fy fan.
Jag har annars rätt mycket goda erfarenheter av att hänga det på vinden.
Just det.
Men i typ alltså bogbitar och sådana saker. Det blir alltid svinbra och hur lätt som helst. Det är ju lugnt. Det är bara att bor ni typ i Stockholm, häng inte upp det i ett utrymme där det är dålig cirkulation, typ garage i maj, april, maj typ.
Det
säger ju sig själv, men jag var ju tvungen att testa
det. Du kan inte hänga det i maj där nu.
Men va, ja, men man får ju, när du skjuter djuret så måste du ta rätt på det.
Ja, men du kan ju frysa det och sen ta och hänga det i januari eller någonting.
Jo, tack. Jo, nästa gång.
Ja, men för jag har ju testat det här och det har funkat svinbra. Alltså jag har ju hängt upp i januari då. Och det är bara på flax. Det var första gången jag testade det här. Receptet kommer från min gamla kompis Anders Dahlenius som är en gammal reklamare som jag har känt i 25 år. Hans recept är så här: begrav låret i grovt salt i 5-6 veckor. Och så måste man se till att vätskan kan rinna bort på något sätt. Och jag har då ett stort kar med en bottenventil. Så vätskan rinner ur karet. Och sen efter de här veckorna så tar man upp köttet. Spolar bort allt salt så att det liksom är rent och torkare. Och sen hänger man din viltsäck under ett tak utomhus. Vind för våg i 12 månader. Och sen äter man det. Och jag gjorde det här första gången mest för att jag inte typ orkade stycka ut stekarna. Alltså, det var ganska skönt att bara ta baklåret och hänga upp det. Man letar ju alltid efter liksom den lätta vägen när man håller på och styckar. Och så blev det, så hängde det ett år, och sen när jag skulle, så närmade sig jul året efter, så skulle mina svärföräldrar komma hit, och jag kände typ så här, jag måste provsmaka innan jag bjuder dem för att se om jag blir dålig. För jag hade ju ingen aning, jag har hängt utomhus i ett års tid, även under sommaren liksom. Och så jag åt det, men det, då var det var så jävla gott. Alltså det var helt, det var som den godaste prosciutton eller sån där pata negra man har ätit. Alltså supernötig, bara försvann i munnen. Helt underbart.
Fy fan vad gott.
Så, sen dess har jag gått på missionerat om det här. Jag tror att det var kanske jag som hetsade dig att hänga dem där, Lex.
I maj.
Men, ja, nej, det var inte... Du har ju ingen skuld i den frågan, utan det var för att jag lyckades skjuta ett vildsvin som passade för ändamålet lite för sent och kunde inte hålla mig. Utan jag var tvungen att prova. Jag lärde mig någonting.
Men för om man läser på lite om det här med att torka kött, så verkar det ju som att det, alltså, framförallt om man ska torka hela sådana stora bitar, då behöver det vara en viss luftfuktighet i början för att den ska torka för snabbt. Det behöver liksom vara, det är som en vetenskap. Och det verkar då som att mitt klimat i alla fall, här där jag bor, om man hänger upp typ i januari, då verkar det som att det blir ganska bra.
Ja, men visst måste du väl få en viss hinna. Det får ju liksom inte, eller hur?
Nej, men det sjuka var, det första jag hängde ut, det hände liksom ingenting. För folk var så här, det kommer torka på ytan, så det går inte att ta sig igenom, det blir så hårt och så här. Ingenting, det var helt perfekt. Det var underbart, jättegott och liksom perfekt konsistens. Jag hängde sen upp 3 lår i januari förra året, alltså 2020 januari. De har haft lite, då när vi filmade vårt tv-program, Bondgårdsprogrammet, då skulle vi filma i jordkällan. Och då tänkte jag så här, det kommer se så fint ut om jag hänger in de här vildsvinslåren i jordkällan. För det har man ju sett på film att folk har så här. Så, och då gjorde jag det, och sen så blev de kvar där, och de har ju då fått jättemycket mögel på sig.
Jaha.
Men det är inget dåligt. Alltså möglet är till och med en smaksättare i det här fallet.
Jaha. Skär du bort det eller torkar du bort det? Hur gör du?
Jag har en skärmaskin, så då har jag bara skurit loss en bit och sen tar jag mögelsidan utåt och så skär jag liksom.
Ja.
Så, men annars så kan man ju torka bort det med typ ättika eller eller sådär. Men jag läste på någon sån här skärkblogg till och med. Då är det någon kille, han är till och med rädd om sitt mögel. Alltså han är liksom extra nöjd med ett mögel som han har på en skinka, för att det blir extra gott. Så då liksom är han rädd om det möglet.
Som en surdeg.
Jag tänkte att du säga det.
Ja, men det är ju så, det är som en surdeg. Det är ju, alltså när man gör ost och allting, mögel är ju en del av processen, eller vad man ska säga.
Ja, just det. Men du, det kommer ju komma en fråga om det här, så det är lika bra och ta det nu. Kör du med nitritsalt eller inte?
Inte har det varit på de här. Precis. På de här stora låren så har jag inte nitritsalt. För då lägger de i det där karet och täcker dem helt med grovt salt bara. När jag röker mina grejer och sådär, då brukar jag använda 3% nitritsalt och 5% vanligt salt. Och anledningen till att man använder nitritsalt, det är ju dels för att det får ju en roligare färg. Det blir inte, typ julskinka blir inte grå. Men sen är det också att nitritsaltet är ju bakteriedödande. Det dödar typ den här botulismbakterien, tror jag. Så att om man ska äta någonting inte tillagat, då är det bra att ha nitritsalt. Det är därför man har haft det från början, tror jag.
Bra, men det är bra, för det är ju vanlig fråga. Det är ju tyck och smak i slutändan.
Ja, men precis. Och det finns ju också... Det finns också en rörelse mot nitritsalt, att det är liksom cancerogent och sådär. Jag vet inte om det är sant eller inte. Det är säkert sant. Det låter ju dåligt. Men man ska också inte äta för mycket av det. Och
jag har hört att botulism också är dåligt, så det, man får väl välja själv. Liksom.
Ja, det är jävligt dåligt också.
men en viktig grej är väl att man också hänger det på nordsidan. Alltså det kan inte hänga det på södersidan. Det är ungefär lika dumt som att hänga det i maj.
Jag hänger ju...
Att det är skugga. Det får inte vara direkt solljus på det. Eller? Om jag fattar, om jag har läst rätt liksom, och pratat med folk här uppe. Men det kanske är de här... Ja, jag vet inte. Då är det alltid sen. Hänger du den på nordsida under tak?
Just det. Ja, det är möjligt att det är... Att det är att jag, mitt är liksom vett lättare åt söder. Men det är liksom ganska långt in under ett tak. Så det kan vara så att det inte kommer sol dit.
Men Bangladesh, alltså, är det samma sak? Eller för att då torkar det för fort och så får den yta och allt det där, eller?
Ja, men jag fattar, alltså, det kan inte torka i solen. Det ska ju lufttorka liksom. Det ska ju inte torka av solen. Det är lite som att jag tänker så här, det är lite som att måla en vägg i direkt solljus. Det är ju också dåligt, för då torkar färgen utifrån och in istället för inifrån och ut. Men jag tänker i den regeln liksom. Om det är nu är
det. Just det.
Och sen finns det finns ju någon regel, men det är ju, då snackar vi väl små bitar. Det är väl det vi ofta liksom här uppe torkar. Det är ju någon regel med månader med någon bokstav i där man inte kan torka. Och jag kommer inte ihåg den just nu.
Vad X. Fan
det
var.
Nej, men det
man kan torka alla månader.
Kan det vara mormär man borde torka. Men det vanliga är väl, alltså upp hos er är väl typ marschapskiftet här, va? Innan flugorna kom.
Ja, och ja, men precis. Det är ju nu. Och det ska ju gärna frysa någon gång också under någon, och sen tydligen.
Ja, det är väl bra för det dödar väl bakterier också.
Men jag tänker att man borde ju kunna alltså, till mitt försvar, så man kan ju ändå göra det här i medelhavsländer. Så det var ju därför jag prövade att hänga det så sent. De kan ju ändå hänga det i någon form av visthusbord och så går det hur bra som helst. Det måste ju vara svinbart.
Men hur gick det för dig då?
Ja, men det gick ju svindåligt. Alltså totalt. Men bevisligen så kan man ju göra det i ett varmare land.
Ja. No. Helt klart, jag ska sluta vara på det. Jag tyckte det bara var kul att du hängde ut i.
Ja, men nu, jag kunde ju bara låta bli och berätta det om det var jobbigt.
Nu är det ju mars. Och jag skulle verkligen rekommendera folk att, för många jägare har ju mycket vildsvinskött. Jag rekommenderar er alla att testa det här. Alltså för du kan inte mer än misslyckas. Så då får du väl äta något annat.
Alltså mina höns var ju svinglada. De har ju aldrig ätit så mycket maggots alltså.
Så prova.
Men jag har ju, det är lite så här fusk. Det är inte lika genuint och inte lika vackert. Det kan man ju faktiskt erkänna. Men jag har ju byggt en sån torklåda. Där jag kan, då kan jag liksom sätta ut i förrådet eller någonting och köra den lådan. Det går ju jättefort på bitar. Nu har jag lagt några älghjärtan och några saltrullar och några orrbröst och lite sånt där.
Lägger du hela saltrullen då eller?
Ja. Om den inte är jättestor.
Alltså, från älg?
Mina är ju pretty stora, om jag säger så. Så att... ja. Nej, men... Och då bygger man ju bara en fläkt och lite sånt där.
Men berätta hur du har gjort då.
Ja, men då var jag köpt en stor som plastback, liksom, med lock.
Ja.
Och,
alltså som man har Lego i vanliga fall.
Ja, men precis. Ja. Men den ska ju vara ganska hög så att du kan hänga kött i den. Den får inte vara en sån här låg. Och sen så borrar jag då hål för rör som jag trär in liksom uppe just under locket.
För att hänga köttet på?
Ja, precis. Ja. Och så hänger jag köttet på det. Och sen fräste jag ur dem en dosfräs.
Oj, oj.
Jag tror det var 100 mm dosfräs. Två stycken hål. Ett på vardera sida. Och sen sätter jag dit en badrumsfläkt. Så sätter jag för ett myggnät för det andra hålet då.
Mm-hmm.
Och sen får man väl välja. Jag gjorde så att jag trycker in luft, tror jag. Eller om jag suger ut. Nej, jag vet inte. Det kan väl vara skitsamma. Och sen så får den där fläkten stå på. Så drar ju den liksom. Då blir det ju rörelse på luften där inne. Och det funkar superbra. Så det, jag får till det bättre där än vad jag får när jag hänger i torkburen som jag byggde för något år sedan.
Och hur lång tid tar det?
Ja, men alltså, för mig tog det typ en vecka, tror jag. Eller något sådär. Däremot pratade jag med våran polare Henkan. Han har ju också byggt en sån där. Han körde den ju inne liksom i garaget där det är 17 grader varmt. Och där tog det ju bara några dagar och varit jättebra.
Mm. Kul.
Så att det är väl en snabb variant. Den är dock inte lika genuin, men den fungerar ju året om.
Men den är alltså ingen värme den här, utan det är bara luft som flyttas liksom.
Det är bara luft som flyttas, ja.
För jag har ju... en torkugn, alltså som en liten ugn som också torkar grejer, för att torka frukt och kött och allt möjligt. Och den gör ju på en natt torkar den ju, alltså man gör så här jerky typ.
Ja.
Men då använder man ju värme också. Den kan ju liksom dra upp en temperatur och blåsa luft. Men det går ju allt snabbt. Och för små bitar är den grym. Och jag torkar ju svamp och lever till hundarna och nypon och chili och ja, massa grejer.
Ja, det låter ju svinbra.
Ja. Ja, men för det finns ju, det är som härligt det där att hålla på och hänga upp och man har snören med äppelbitar i fönstren och allt sånt där. Men om man kan bara lägga in det i den där och köra en liten stund, så då är det ganska skönt att det går så snabbt.
Jo. Och det är kul att hålla på med sånt där. Man får ju en jävla energi när man håller på med det där, tycker jag.
Ja, men för mig så blev det väldigt stor skillnad faktiskt på... jag har alltid tyckt om att jaga vildsvin, men jag har liksom alltid varit så här, vad gör man med kött? Britta vill typ inte äta det och så här. Men när jag började med köttförädling, när jag började göra bacon och julskinkor och allt sånt där, alltså charkgrejer av vildsvin, då blev det mycket, mycket roligare.
Mm-hmm. Ja, jag förstår.
Ja.
Så det, ja, men svamptork, jag kan bara hålla. Ja, sen jäkla glädje och den till allt möjligt. Eller torkugn.
Ja.
Men de här som jag ska ta, ursäkta Alex.
Det är lugnt. Torkugn eller svamptork.
Ja, men jag tänkte röka det här lite från innan jag torkar nu. Hur länge ska jag röka det då? Har ni gjort det?
Ja. Kalle, har du gjort det?
Jag har inte rökt och sen torkat. Nej, det har jag inte gjort.
Jag har gjort det en gång. Alltså, då var ganska kallt och rökt det typ en timme.
Mm.
Senast är det batchen nu när jag hängde hela liksom, kallvinden full. Då hade jag lite sån här lättrökt tjäder och lite sånt. Det blev bra.
Ja, för innan har jag bara haft så här, ni vet, sån här liquid smoke eller vad heter det, sån här essens i lagen. Mm. Och det blev också bra, men jag tänker att det är lite mer härligt kanske att röka det riktigt innan.
Ja, det låter ju mycket härligare.
Jo.
Ja, men det kan jag rekommendera.
Då ska jag prova det.
Hörrni, vi har verkligen surrat duktigt. Tusen tack för idag. Vad har ni lärt er?
Ja, vi har lärt oss att vi inte ska börja torka kött i maj.
Nej, och att vi ska försöka göra vår hund rumsren, inte bara låta det gå.
Nej, och att vi ska tänka att det är bra att folk har andra åsikter än oss.
Och låna
till viss
gärna...
mån. Till viss mån.
Precis. Låna gärna ut jakthunden.
Till någon
men
som
inte
ni litar
till vem
på.
Som helst.
Grymt. Hörrni, jag återkommer när jag har varit i hängnet. Det ska bli kul och det ska bli kul att göra en liten film om det.
Ja, det där känns superspännande.
Det ska bli kul att träffa Peter och Björn på Jakthundar och Jakt också. De är så himla härliga. Gillar dem.
Ja, hälsa från oss.
Det ska jag göra. Fortsätt lyssna på podden. Tipsa gärna era kompisar. Skriv recensioner i iTunes. Och prenumerera och följ oss på Instagram. Toppenjakt heter vi där. Maila toppenjakt@gmail.com om det är någonting. Eller skicka DM. Om det är negativ feedback, triggervarna mig i subject line. Ha det så bra, puss och kram. Hej då.
Hej, hej, hej.
Hej, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.